Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har suttit på en fest med Elton John på högersidan, Madonna på vänstersidan. Det var mitt liv då. Idag hade man ju blivit starstruck, men då så, jag bara hängde med liksom.
Kör du lurar eller?
Nej, jag kör utan lurar, ja, för att det är lättare, men kör.
Nej, men jag behöver inga lurar. Det är hur lugnt som helst, för jag gillar i och för sig att höra min egna röst.
Ja, men kör den. Han är en av Sveriges främsta fotbollsmålvakter genom tiderna. Och idag är han en eftertraktad föreläsare och en skicklig entreprenör. Han har skrivit 2 böcker och leder idag en framgångsrik podd. Jag pratar om Magnus Hedman. Ni spänner fast er, ni håller er, nu kör vi. Hej Magnus.
Tjena.
Det är så roligt med så här podden när de börjar säga, hur mår du?
Mm.
Och det är liksom så här, vi ska sitta och prata en timme, vi kommer nog få reda på hur vi mår.
Mm.
Eller hur?
Eller så kan det vara artigt och så fråga hur man mår också. Ja. Kanske.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Ja. Podden går till så här. Att jag har tittat igenom ditt Instagramkonto. Och sen har jag valt ut ett gäng bilder. Och det är de bilderna vi ska prata om.
Mm.
Så att jag kommer visa bilden. Du berättar för lyssnarna vad det är vi ser på bilden.
Mm.
Och ni som vill se de här bilderna. Ni kan gå in på kontot Martin Melins podd på Instagram. Eller mitt konto. Eller så går ni in på Magnus konto. Och där kan ni scrolla igenom och hitta de här bilderna. Och en massa andra. Vi kör igång på en gång. Vad ser du på första bilden som är den här?
Oj, den där bilden har jag sett ofta. Det där är en bild på mig och Nemo Hedén när vi är på en spelning i Gislaved. Jag ser ju en Magnus som är väldigt tappad som människa. Det där blev en riktig uppståndelse kring den där kvällen. Dels blev jag totalsågad av arrangören, vilket jag förstår. Så att, inte för att jag gjorde något dumt, men för att jag var helt väck. Och sen skrev Expressen stort dagen efter Magnus Hedman festa med kungarna av Tylösand. Med all respekt för programmet och för Nemo och Jocke, men det var inte den bästa rubriken för mig liksom.
När var det här?
Ja, det var, kan det vara 2010, 2009 tror jag, någonstans där.
Typ 10 år sedan?
Ja, 10 år sedan. Och innan den där kvällen, samma dag så var jag bara hemma ensam i huset i Sigtuna som jag brukade vara. Jag drog mig undan alla människor och satt med min bästa kompis drogen istället. Alltså drogerna då, för att vara tydlig. Och Brinkenstjärna ringer mig på eftermiddagen och säger, du, vi behöver en DJ till Gislaved, kan du hänga med? Ja, för fan, sa jag. Så att, de kom och hämtade upp mig. Och jag satt väl typ och sov hela vägen ner. Och de väckte mig när vi kom fram, ut på scen, stod och DJade. Och sen efterfest på det. Så att det var ingen bra state. Men det kan man lätt se på mina ögon också. De är rätt tomma.
Den här tiden, du hade din framgångsrika karriär som idrottsman. Och sen så blev det knas.
Mm.
När märkte du att det började bli dåligt?
Alltså dåligt utifrån mående blev det den sekunden jag slutade med fotbollen. För då sa jag liksom farväl till någonting som var hela mitt vuxna liv egentligen.
En trygghet?
Ja, en trygghet. Det var min identitet. Det var också min drog. Man brukar säga så här att en beroende person flyr känslor, flyr verkligheten in i droger eller alkohol, för man pallar inte med sina känslor och man kan inte hantera sitt liv. I mitt fall så hade jag min idrott, alltså fotbollen. Så att så fort jag mådde dåligt då tränade jag bara hårdare eller väntade på nästa match och fick den här bekräftelsen och fick vara liksom fotbollsspelaren Magnus. Men när jag slutade med fotbollen, då var ju fotbollsspelaren Magnus borta. Så då skulle jag ju hitta människan Magnus. Utan några som helst verktyg utifrån att kunna hantera med- och motgångar och sånt där i vanliga livet. Då. Så att mitt mående började bli rätt svajigt snabbt. Jag ställde mig frågan hela tiden, så här, vad ska jag göra sen? Vad ska jag göra sen? Och egentligen så var den frågeställningen, vem är jag? Testade amfetamin.
en gång relativt tidigt efter min karriär.
När du säger efter karriären, är det runt 2004-5?
Nej, det här är 2007 när jag slutade i Chelsea. Mm. Jag hade ju fint jobb på TV4 som fotbollsexpert, jag föreläste mycket och sånt där, men det fyllde inte min vardag. Liksom. Jag var ju så van att få så mycket mer än bara sitta på TV eller föreläsa. Och fick frågan om jag ville testa amfetamin och första gången jag testade så blev jag beroende, för att där hittade jag hem. Så här, är det så här man ska må? Och som beroende person så blev det ju under närmsta eller nästkommande 2-2,5 åren så var det egentligen bara droger jag sökte. Så till att få droger för dagen liksom.
Var det aldrig så att du kom på dig själv med att, vad fan håller jag på med?
Oj, jättemycket. Och det här med att, nej, 2 dagar till sen ska jag sluta. Så blev det 2 veckor. Och så blev det över 2 år. Kraften att sluta själv hade inte jag. Och det har ingen människa som lider av beroendesjukdomen. Jag visste inte att jag var sjuk. Jag visste inte att det fanns någonting som hette beroendesjukdomen. Jag slog bara på mig själv och tyckte jag var en jävla loser som inte kunde sluta med droger. Kom igen nu, Magnus, vad håller du på med?
Vi kan väl säga att där vi är idag har det ju ändå blivit en vändning.
Ja, den har ju tagit egentligen 10 år har den gjort. Och det som tog längst tid under de här 10 åren, eller det som fick mig att faktiskt börja tillfrisna, var att jag bad om hjälp.
Vi tar bild 2. Vad ser du på den här bilden?
Ja, jag ser att du har likat. Det är bra. Jag ser 2 personer i väldigt olika fysisk shape. Och även mentalt, ska jag säga. Jag tror att den bilden till vänster är Ibiza. Och ja, då var man rund och god.
Den bilden vi ser där, är det under den här perioden, alltså de här 10 åren vi pratar om?
Ja, det är det. Mm. Det är det. Bilden till höger är ju efter att jag hade gjort 16 Weeks of Hell. Och det där är faktiskt så sent som i 2020. Mm. Det är lite skenande. Den där är väldigt tydlig, den där bilden, för att hur mitt liv har sett ut de sista 10 åren.
Ja, det var precis det jag tänkte när jag såg bilden. Mm. Att det känns nästan som att det här är ju bara en människa med ett jävla anamma som bestämmer sig för någonting. Mm. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi mig med guldbollen.
Berätta vad guldbollen är för de som inte vet.
Guldbollen är ju ett pris till den spelaren som har blivit vald av en jury till Sveriges bästa fotbollsspelare för det året. Och det där var för år 2000. Vilket är ett fantastiskt ärorikt pris. För jag tävlar inte bara mot målvakter utan mot alla svenska fotbollsspelare. Ett pris som betydde otroligt mycket. Det var faktiskt ett av mina mål i min karriär, att vinna guldbollen. Så jag blev uppringd då, för då blev det uppringd innan i och med att jag bodde utomlands. Så det var ingen fotbollsgala där hela landslaget var med som det är nu för tiden. Och då blev jag uppringd av Nisse Andersson och Pia Sundhage som berättade att jag hade vunnit. Då, så att...
Blev du förvånad?
Nej, jag var riktigt bra då. Riktigt, riktigt bra. Jag var rankad topp 3 i Premier League. Jag hade räddat oss från en förlust mot Slovakien borta som jag spelade med ett inre ledband i knät som nästan var helt av. Så att jag hade gjort lite mer heroiska insatser plus att jag hade varit jämn. Så att det kan låta kaxigt, men jag var jävligt kaxig och jag hade nog blivit besviken om inte jag hade vunnit det då, det året faktiskt.
Nästa bild. Vad ser vi här?
Där har vi mig och dig nere i Kalmar när AIK vann SM-guld. Vi åkte med en buss ner med en massa supportrar och sponsorer. Och underhöll dem lite på vägen ner och sen...
Ja, vi underhöll dem inte, du underhöll dem vill jag säga.
Men det var så sjukt här, du kommer ihåg, jag hade ju kommit hem från Los Angeles dagen innan, jag var så sjukt jetlaggad alltså.
Trött.
Ja, så där gick man ju bara på AIK-hjärtat egentligen.
Det här är ju 2018, bilden är faktiskt när vi står utanför Friends för att åka ner.
Ja, okej.
Okay. Det här är så roligt, jag minns när vi åkte ner, när vi kom ner till Kalmar, där AIK skulle alltså spela då den avgörande matchen mot Kalmar. Om man vann den matchen så skulle man vinna SM-guld. Mm. I princip hela arenan var bara fylld av AIK-are. Mm. Jag är ju AIK-are som folk vet och jag vet ju hur stor du är och allting. Men jag blir alltså förvånad. För när vi kommer ner dit, och det är de här tusentals AIK, du kunde inte gå en meter.
Nej, just det.
Folk börjar ropa bara Magnus och det skulle tas bilder och det var hyllningar. Folk börjar bara Magnus Hedman, Magnus. Mm. Alltså hur känns det? För jag blev ju liksom nästan alltså, tårfylld och rörd. Mm. Tänkte helvete. Mm. Hur känns det där att bara vara så otroligt älskad? Vi ska säga också kanske att du vann SM-guld med AIK 92.
Mm. Stämmer.
Men hur känns det här att möta fansen? Du sa i början här att du, när du slutar med fotbollen så tappar du din identitet och så. Men känner du inte att du har kvar den ändå i det här läget?
Alltså i fotbollsvärlden så är ju den tydlig.
Men räcker inte det?
Nej, alltså min identitet, människan Magnus måste göra mycket mer än att ha en identitet i fotbollsvärlden som är väldigt liten. Jag behöver vara en bra medmänniska, en bra chef, en bra pappa, vet, bra pojkvän, alla de där grejerna. Jag behöver framförallt vara en väldigt bra kompis med mig själv. Och det blir jag inte genom att söka bekräftelse på annat håll, utan det måste komma inifrån mig själv. Så att det var en väldigt speciell dag, och det är som du säger, jag kände mig otroligt uppskattad. Sjukt uppskattad gjorde jag. Och det där fick jag faktiskt jobba med lite efter, ska jag vara helt ärlig och säga. För det där väckte mitt gamla bekräftelsebehov. Mitt ego blev lite för stort efter det där. Jag kommer ihåg Karin, min flickvän, sa det till mig då, att det märks att du har varit i din gamla värld. Och jag tog det på rätt sätt. Jag fattade det, plus jetlaggen. Så att jag märker det där direkt, och det kan låta töntigt, men det är livsfarligt för mig att börja gå ut och börja söka bekräftelse från yttre faktorer igen. Det är liksom så jag har levt hela mitt liv tidigare.
Det här har jag alltid undrat över. När man är fotbollsspelare och man kommer in på arena och sen är det 30 000, 40 000 fans. Hur är det egentligen?
Känslan när du står i en spelargång, ta till exempel Celtic Park, 60 000 när jag spelade i Celtic, 60 000 åskådare, mest män som bara sjunger You Never Walk Alone. Det är så högt, volymen är så hög så du kan inte höra vad du säger till din lagkamrat. Det fyller ju en med otroligt mycket adrenalin, självsäkerhet, självförtroende. Ja, den är speciell. Den är svår att förklara i ord, men det är klart att det var ju liksom, det var ju my magic moments under mitt liv, och jag fick dem varje vecka. Men jag spelar ingen roll om vi åkte till Old Trafford och spelade mot Manchester United borta. Jag älskade att det var mycket folk och det här trycket hela tiden liksom, och ha så mycket ögon på sig. Nej, känslan är faktiskt obeskrivlig, ska jag säga.
Är det svårare, tror jag, att vara fotbollsspelare idag med sociala medier än vad det var för 15 år sedan, 10 år sedan? Just det här att man får höra så mycket och se så mycket ifrån fansen.
Ja, både och, tror jag. Absolut jättesvår situation, utmanande situation att få skit från dina egna fans på sociala medier och så. Samtidigt har du möjligheten att ändå svara upp. Nu säger jag inte att du ska skylla ifrån det, men du kan svara upp på saker, på rykten eller på saker som är felaktiga. På min tid kunde du inte det, för då var det media. Och då skrev Aftonbladet eller Expressen eller vad det nu kan varit för någonting. Och de skrev någonting, då var det sanningen direkt. Liksom. Så både och, men jag tror generellt så tror jag att det är mer utmanande att vara en offentlig person idag, det tror jag.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi mig med mina alkoholfria viner. Jag är på kontoret. Det där är nog något paket jag hade satt ihop, tror jag.
Blir reklam här, men jag kan ju säga att jag har ju faktiskt smakat de här. De är väldigt goda, framförallt den mousserade. Vad jobbar du med idag?
Alkoholfria vinet, Le Petit Bré, där är jag ju ägare för Skandinavien. Och sen är jag PR-ansvarig på Better You, kostskottsbolaget. Och sen jobbar jag som affärsutvecklare slash coach hos Tony på 16 Weeks of Hell. Så det är de grejerna jag gör. Jag trivs bäst i affärsutvecklarrollen. Jag kan gå in i ett företag, se vad de har för utmaningar, var de befinner sig idag, och hitta väldigt bra collaborations med andra företag eller individuella varumärken. Det är en fallenhet som jag har, och det tänker jag lägga mer tid på nu.
För det känns som, när man umgås med dig, att du har alltid någonting på gång. Du är väldigt driven. Har det också med att göra att man har varit elitidrottsman och man har hela tiden, man är vinnarskalle, man vill, liksom, man vill framåt, man vill göra saker. Har du med dig det liksom i ditt entreprenörskap?
Det tror jag absolut, i allra högsta grad. Samtidigt så har det jag har lärt mig nu sista åren i samband med mitt tillfristande är att jag är inte facit, och att se till att ha ett ännu bättre team runt omkring mig och ta vara på det. Men det här med balansen, för jag har varit, som du säger, väldigt svart eller vit, och det har alltid varit grejer på gång. Nu försöker jag ändå hitta en balans, lära mig att säga nej till erbjudanden som jag får. Och det är svårt, för där kommer ju smicker och sådana här saker in. Men att ha en liten checklista för mig själv. Är det här rätt för mig? Har jag möjlighet att utföra det just nu? Och vill jag det? Och får jag inte tydliga svar på det där att det är ja, då gör jag det inte längre.
Vi tar nästa bild. Det här var ju någonting roligt som hände. Och vi pratar ups and downs i livet. Vad ser vi på bilden?
Det där är jag och José Mourinho, tränare för Chelsea då, när jag signade för Chelsea.
Det var många som satte frukostkaffet i halsen.
Det gjorde jag också när jag blev uppringd av min agent faktiskt.
Hur gick det till?
Så här, jag jobbade på TV4 då, som fotbollsexpert.
Vilket år är vi inne på nu?
2006. Mm. Och jag hade ju alltså inte rört en fotboll på typ 1,5 år. Alltså inte rört. Och så ringer min gamla agent och frågar om jag sitter ner. Ja, så jag var på TV4 då. Ja, det är en klubb här i Premier League som vill att du kommer och provtränar. Jag bara, vilka då liksom? Nej, men det är Chelsea. Va? Chelsea? Ja, Mourinho har ringt och han vill att du kommer över och provtränar i 2 dagar. Jag blev ju så här, fan, jag har inte rört en fotboll. Hade lite trivselvikt och sådär. Så att jag ringde upp Anders Almgren som var målvaktstränare för AIK just då och stack iväg och körde ett pass med honom. Ett pass. Och sen flög jag över till England. Kom in i omklädningsrummet där. För er som gillar fotboll så... där satt spelare som John Terry, Frank Lampard, Drogba, Arjen Robben, Mikael Ballack och så vidare och så vidare.
Det ska vi säga att Chelsea var ju en av världens bästa klubbar då.
Ja, absolut. Mm. Ja, de var ju topp 2, topp 3 då i världen. Mm. Mourinho kommer till mig och säger att tack för att du kom. Jag tänker, fan, tackar han mig? Alltså, jag hade ju gått över engelska kanalen för att ta mig dit liksom. Så sa han, vi tittar på dig i 2 dagar, du tittar på oss i 2 dagar och sen får vi se om hur det blir. Och efter första passet så ville han signa mig. Och jag var inte speciellt bra det första träningspasset, men det han såg var att jag vek inte ner mig. Och det är det tränare vill ha. De vill ju ha karaktärer som kan liksom lyfta när det blåser och när det är som jobbigast. Så att jag fick kontrakt med Chelsea och tränade. Jag tränade åt och sov typ i 3 månader för att komma i form. Så skulle jag få chansen 2007 i början på januari. Då sa han det att nu är du redo, du har tränat hårt, gör en bra match och är du inne liksom. Och så får jag en bristning i vaden 2 dagar innan. Så att det var nog mest, en av min mest, ja, den mest bittra skadan jag har fått. För jag var i riktigt, riktigt bra form då. Men jag fick fantastiska 8-9 månader med världens bästa fotbollsspelare och i mitt tycke världens bästa fotbollstränare. Så att jag har kvar många vänskaper därifrån och det var en sjuk upplevelse.
Nästa bild. Vad ser vi här?
Där är jag, John Terry.
Och vem är John Terry?
Just det. John Terry var då lagkapten för Chelsea. Och även för engelska landslaget. Och han är idag hjälptränare i Aston Villa. Texten, ja. Jag var ju på hans bröllop. Och då helt plötsligt, det var ju Oxford. Det var hyfsat bröllop, ska jag säga. Alla gäster fick en egen limousin som tog dem dit, var du än var befann dig i landet liksom. Jag och Magdalena då, Graf, som jag var gift med under den tiden, vi åkte ju från flygplatshotellet i Heathrow, så blev vi upphämtade med en limousin. Men då kom helt plötsligt på festen, kom Lionel Richie upp på scen och skulle ha en konsert liksom. Och när jag kom till Chelsea så är det en sån här inkilning, då fick jag stå på en restaurang och sjunga en låt, och då sjöng jag All Night Long. Och då, när All Night Long börjar, så säger John Terry till mig så här, Magnus, go up and sing. Jag bara, no, for fuck's sake. Han bara, hey, it's my fucking wedding, go up and sing. Så jag sjöng hela All Night Long med Lionel Richie på hans bröllop med Michael Owen och Wayne Rooney headbangande nedanför liksom. Så realistiska upplevelser som... Lionel Richie har alltid varit en idol för mig, och just då så, det är klart att det var kul, men det kändes inte så där stort. Du vet, jag har umgåtts med Westlife, Ali G, Rod Stewart, alla de här. Jag har suttit på en fest med Elton John på högersidan, Madonna på vänstersidan. Det var mitt liv då. Idag hade man ju blivit starstruck, men då så, jag bara hängde med liksom. Så att det var en riktigt, riktigt rolig... upplevelse, ska jag säga. Den kommer jag aldrig glömma.
En bra fest.
Mycket bra fest var det.
Det där är intressant, för att jag tycker när man pratar med, när jag träffar folk som har varit framgångsrika, det, framförallt i idrottsmänniskor, så känns det någonstans som att under deras karriär, då är det som att det är bara träna och tävla, äta, sova vet, 24-7, det bara går vidare. Nästan så att de inte hinner reflektera över faktiskt det de gör. Mm. De förstår nästan inte sin storhet. Mm. Och sen då kanske 5-10 år efter de lagt av, då helt plötsligt känns det som att de förstår sin storhet och att de liksom nästan kan uppskatta sin storhet. Mm. Jag tänker på Thomas Brolin till exempel. Som jag, om man tittar på hans Instagram så lägger han ju gärna upp gamla klipp eller gamla bilder. Så. Mm. Det känns som att nu uppskattar han nästan sin egen karriär. Mm. Kan du känna så också att där och då...
Ja, för det, alltså, jag ska inte prata för alla, men för mig så har du ju en jättetydlig poäng, och det var ju att jag var ju på väg till nästa grej hela tiden. Du vinner en match, du är jätteglad, du firar den, men sen är det träning nästa dag för du har en ny match som kommer. Hela tiden på väg någonstans mot bättre lag, mot fler mästerskap, fler medaljer. Så att vara i nuet och njuta av det som du har presterat, och jag gjorde det sällan alltså. Så jag har väl också kommit dit. Sen har jag sett fotbollen, vilket är sorgligt i sig. Jag har sett fotbollen som någonting väldigt dåligt för mig, med tanke på att jag mådde så dåligt när jag slutade med det. Nu har jag liksom förlikat mig med det och uppskattar det. Men om jag åker till England idag och till exempel åker till gamla områden där jag har bott, eller till någon gammal arena jag har spelat på eller sånt där, då jag får ju tårar i ögonen, för att jag känner att jag kommer inte ihåg så mycket som jag skulle vilja från min karriär och från mitt liv där. För som du sa, på väg någonstans hela tiden. Och det kan jag känna en sorg för, att jag lät det gå så jäkla fort. Jag var aldrig i stunden och njöt liksom av nuet.
Minns du din första landskamp?
Ja.
Där du visste att nu, idag ska jag spela.
Ja, det var Thailand. Jag och Ravel var målvakten. Han hade spelat första matchen i turneringen. Jag skulle spela andra mot Rumänien. Vi vann med 2-0. Superdebut, lugnt, säkert, höll nollan. Det var 97 var det. Så att, ja för fan, alla debuter minns jag totalt. Även AIK mot Göteborg 90. Och sen Coventry var mot Tottenham hemma, vann med 4-0. Så att, ja, de har jag stenkoll på.
Jag var ju med på ganska mycket Robinson. Mm. Eller förlåt, jag vann ett program som heter Robinson.
Viktigt att tillägga.
Ja, stor skillnad. Ja. Och när vi spelade in det här, vilket gjorde sommar 97, så vann jag en pristävling. Och då fick jag välja ett pris. Då fick jag välja mellan olika saker. Och då var det var så här fiskespö och det var kniv och det var grej. Sen var det ett kuvert där det stod så här: resultatet AIK Elfsborg, cupfinalen 97.
Just det.
Och jag valde det, för jag ville veta hur det gick.
Ja.
Du stod i den matchen när ni vann.
Ja. Vi torskade i Allsvenskan 2 eller 3 dagar innan mot Elfsborg borta. Och sen mötte vi dem i cupfinalen och vann.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Här ser vi mig och Lancelot, min äldsta son, träna taekwondo. Lance fick ett väldigt tufft liv när Isak gick bort, hans storebror. Och då var Lance bara 14. Så han hade det väldigt tufft och... hamnade till slut i ett sånt läge där han flyttade till Skottland till våra kompisar och skulle bli kocklärling, och där hittade han thaiboxningen, vilket han åkte alltså 4 timmar från där han bodde för att träna, och sen åkte han 4 timmar tillbaka i Skottland varje eviga dag.
Wow.
Och hittade det, sitt kall, och mådde inte bra som människa då, och sen ringde han, jag kommer ihåg han ringde mig och frågade om han fick åka till Thailand när han var 17 själv. Då hade jag några polare som bodde på samma ställe som han skulle till. Och såg till då att han kunde, eller han hade ändå vuxen kontakt där borta. Åkte dit och visade sig vara väldigt duktig i thaiboxning. Och sen när han kom tillbaka så tränade vi lite ihop. Men det blev hans vändning i livet, kan man säga. Sen har det gått väldigt bra för honom sen dess. Där jag har ju själv hållit på med taekwondo i många, många år. Så att han blev lite överraskad att jag fick upp fötterna lite högre än vad han trodde faktiskt.
Alltså, jag är ju imponerad när jag ser dina både bilder och klipp när du tränar.
Mm.
Hur pass bra är du?
Ja, alltså kunskapsmässigt så är jag ju en bra bit över svart. Nu har jag aldrig kunnat ta, eller jag kunde inte ta det när jag tränade eller spelade fotboll, för att jag fick träna taekwondo, men jag fick inte knäcka plankor, och det är någonting du måste göra för att gradera dig. Så att jag är ett streck ifrån svart bälte idag, alltså rött då. Så att kunskapsmässigt har jag hållit på så många år, så att när jag går upp för svart bälte kommer jag att ta det. Fysiskt kommer jag greja det, så att... Jo, men kampsporten har varit en stor del i mitt liv och även min karriär faktiskt som fotbollsspelare. Så att när jag tränade som mest, ta i Skottland till exempel, då tränade jag måndag, tisdag, torsdag, fredag. Och jag körde taekwondo tisdag, onsdag, torsdag. Så det var mycket, många pass alltså.
Hjälpte taekwondo den träningen även fotbollen?
Ja, det var ju mycket därför jag höll på med den också, för att jobba med små muskler som du inte gör som fotbollsmålvakt, både smidighet och snabbhet och sådär. Så det ska jag säga att den hjälpte mig väldigt mycket.
Ja, jag är imponerad, mycket imponerad.
Kul.
Svarta bältet, är det förresten ett mål du har någon gång, någonstans, någonting?
Ja, innan jag är 50, men det räcker inte att säga innan man är 50 för mig. Jag måste sätta datum så att jag ska checka av min
höft. Tänk på vad du säger.
Ja, jag vet. Nej, men jag ska checka av min höft. Jag har haft problem med höften och det är inte så bra när man ska sparka.
Men om du får go från höften?
Om jag får go från höften så kommer jag ta det, nu ska vi bara tänka där maj 2022.
Då är jag där.
Det är bra.
Vi tar nästa bild. Vad ser vi här?
Där ser vi mig tillsammans med ett härligt gäng som spelade in Superstars i somras på Gotland. Som var väldigt speciell resa för mig, ska jag säga. Jag tränade ju stenhårt, precis som jag har gjort alltid inför tävlingar förut eller matcher. De jag tävlade emot, Helena Ekholm, Maria Peterli Holmér, Carolina Klüft, Ida, Ingmarsdotter, Staffan Olsson, Tony Rickardsson och Anders Lindpar. Det är liksom inga människor som viker ner sig i första taget. Och jag var taggad för det där, alltså, men jag var också rätt nervös inför hur kommer Magnus att reagera på det här, att tävla igen. Hade det här varit för 5-6 år sedan, då hade jag älskat varje sekund. För då handlade det om att jag viker aldrig ner mig, kom igen bara. Nu, första tävlingen, så kommer jag ihåg så här, vad gör jag det här för då? Det var inte så viktigt att vinna helt plötsligt. Så jag mådde inte bra första 2-3 dagarna i tävlingsmomenten, liksom tävlingssituationen, att tävlingsmänniskan Magnus var tvungen att kopplas på igen. För det är också den som liksom roten till mina problem har varit själviskhet, självcentrering, att jag hela tiden har behövt att prestera för att känna mig värd någonting. Jag lever inte så idag. Idag är jag tacksam. Och det där handlar ju bara om prestation liksom. Och så har du tv-kamera framför dig hela tiden. Så att jag blev lite ur gängarna faktiskt, ska jag säga, och även efter den där resan. För att jag kände mig inte riktigt så där i harmoni med mig själv. Det var någonting som väcktes från mitt gamla liv. Så att i mitt fall så är inte det farliga om jag sitter med någon som dricker, utan det är det här. Tävlandet, presterandet, få egot att växa igen och börja göda det. Det är det som är farligt för mig. Men det var en fantastisk resa, jag fick fantastiska vänner och det där var också det blev en speciell liksom bonding oss emellan. Så att efter 2-3 dagar så sa jag bara till mig själv, men fan, ha kul, gör så gott du kan.
Lev i nuet.
Exakt, och det var precis det jag gjorde, och då blev det mycket roligare och då gick det mycket bättre också. Så att, nej, det var kul att få vara med.
Alltid när då idrottsmän tävlar mot andra idrottsmän, vi har ju mästarnas mästare och superstars och så, är det prestige? Alltså känner man, eller kan man bara gå in och, som du gjorde efter ett par dagar, du säger bara, jag ska bara ha kul, skitsamma hur det går, jag ska ha roligt?
Eller, alltså det var min inställning.
Ja.
Sen när jag var i tävlingsmomentet så går inte det.
Okay.
Alltså det går inte. För du hamnar i att det har varit så stor del av ens liv, och det som har tagit oss till toppen är ju det att vi aldrig ger oss. Vi viker aldrig ner oss. Och det är jättegemytligt, det är jättemysigt och trevligt. Men när det är tävling så lovar jag dig att det är påslaget hos alla. Och det kommer du se i tävlingarna också, att jag är inte speciellt avslappnad när det väl gäller. Alltså, då är det tävling. Men det fanns någonting i mig. Och det var väl kanske mer på de här statiska tävlingsgrenarna, när du kan tänka mer. När du ska röra dig mycket och så där, då hinner man inte tänka så mycket, då är det mer action. Men de här statiska grejerna, det, för mig så var det liksom, det var tufft. Det var jävligt tufft. Men jag kan lova dig att det är inte på lek. Det är inte på lek.
Det är kamp emellan.
Ja, nej, alltså när folk åker ur och man åker ur, då blir man ju vansinnig alltså. Mm. Så att alla där hade tränat stenhårt inför det. Det är liksom inget snack.
Men alla säger att jag är så ur form.
Ja, såklart. Ja, men det är det här klassiska.
Man mörkar.
Ja, för fan.
Vet du vad, jag har en bild till. Det var ju när du var tillbaka i Celtic. Mm. Och fick spela en uppvisningsmatch helt enkelt.
Ja, det var en uppvisningsmatch. Där räddade jag faktiskt bollen uppe i krysset. Och det var Henke Larssons, någon sån här välgörenhetsmatch. Det var 60 000 på läktarna. Och jag gjorde en sjukt bra match alltså. Men man märkte att min kropp inte var van vid det där, för jag var så jäkla svullen på armbågar och höfter och sånt där dagen efter. Men det där var ju också liksom att få kliva tillbaka in i fotbollsvärlden och verkligen glömma allt annat de där minuterna jag stod på plan. Allt annat var borta, det var bara matchen som gällde. Och det var faktiskt rätt skönt. Där hade jag inte så stora problem med det. Nej, det var det inte, utan där var det mer bara en glädje att få på något sätt komma hem inom situationstecken till Celtic, få spela matchen och sen få spela den så bra som jag gjorde också.
Kunde du vara här och nu ett här mer kanske?
Ja, där var jag mycket, mycket mer här och nu. Det var jag. Mycket, mycket mer.
En fråga, om jag lägger upp bollen på straffpunkten idag, där du är idag. Mm. Jag lägger upp bollen på straffpunkten. Jag är inte jättebra på fotboll. Jag är ju ett average, vanlig snubbe. Hur många mål sätter jag av 10?
Ja, det är ju mycket lotteri i straffar. Men jag tror inte idag, jag kan ju fortfarande kasta mig och sådär. Framförallt så kan jag ju läsa dig, så att jag tror inte att du gör mer än 3 mål. Det tror jag inte.
Jag har testat det här mot Ravelli.
Ja.
Och det här var ju då, när jag testade var det då 4 år efter att han hade lagt av från USA där, när han spelade i USA. Och då satt jag 2 av 10.
Ja.
Så att det är nog som du säger. Ja. Man har tur 2 gånger.
Ja, sen såklart, jag menar, är du riktigt tricky då och skillfull och kunna chippa och sånt där, då är det en sak. Men jag har ju sett dig spela.
Magnus, vi är färdiga.
Härligt.
Faktiskt.
Trevligt det har varit.
Det här har varit jättetrevligt och tack för att du kom.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.